Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Hej och välkomna till ännu ett härligt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. När vi spelar in det här avsnittet är jag själv gravid i vecka 23 och känner mig allt annat än pigg och stark, om jag ska vara ärlig. Det går ju verkligen upp och ner där under en graviditet, men oj, vilken skillnad det varit för mig den här omgången. Jag känner mig så mycket större, tyngre och tröttare. Så ja, nu fick jag tycka lite synd om mig själv här för en stund. Tack ska ni ha för det. Men nog om mig. Idag har jag ingen mindre än två härliga tjejer i studion. Nämligen tvillingarna Angelica och Jessica Lagergren. Systrarna driver framgångsrika bloggar och naturligtvis deras gemensamma podd Tvillingpodden. Och det här är verkligen tjejer med grym energi och som inte viker för några samtalsämnen, vilket är väldigt befriande. Angelica har dottern Alice som snart är 3 år och sonen Filip som snart blir 2. Och Jessica har en dotter på snart 2 år som heter Elsa. Innan vi drar igång ska jag också presentera världens bästa Gudrun Abascal, barnmorskan som har koll på läget när vi inte själva har det, om man säger så. Men här kommer tvillingarna Lagergren.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tvillingar in the house. Hur är läget med er idag?
Det är bra.
Ja, det är bra. Jag är lite täppt i näsan. Det hörs ju när jag pratar.
Ja, jag hör ju inte det.
Nej.
Men ni som är jättevana vid att höra varandras röster gör
ja.
Det.
Ja, men jag tänker att de flesta är lite täppta i näsan nu.
Ja, ja. Januari liksom.
Ja.
Vi ska ju snacka om graviditet och sånt där. Jag tänker, ni som liksom är tvillingar då, ni får ursäkta min ignorans kring det, men det känns som att man följer varandra ganska mycket och är nära i allt man gör lite. Har det varit så för er?
Ja, men både och. Alltså det är nu på äldre dagar, men så gamla är vi inte, vi är 31. Men det är ju sen vi flyttade till samma gata som vi har umgåtts väldigt mycket.
Vi har köpt hus ute i Åkersberga, utanför Stockholm, mitt emot varandra, exakt likadana parhus.
Ja.
Ett tag hade vi likadana bilar också. Nu har vi inte det längre.
Nej.
Men blev det likadant med att skaffa familj och barn? Att ni gjorde det era barn är ju inte exakt lika gamla, men har det påverkat varandra liksom?
Ja, men det gjorde det, absolut. Angelica träffade ju Stefan innan jag träffade Ibbe. Då, när du började titta på hus och så kände jag ju en liten press att jag också ville ha barn. Och sen när Alice kom, Angelicas förstfödda, då fick jag en barnlängtan. Jag har aldrig känt så här innan, jag skulle jättegärna, det är klart att jag har velat ha barn. Men jag har aldrig känt, alltså, en stark längtan förrän Alice kom.
Ja, och sen när Alice var 4 månader så kom Jessica och knackade på min dörr och höll upp ett graviditetstest och bara, jag är gravid.
Hade jag med mig det?
Ja.
Va?
Ja, så, nej, Jessica, det var min första reaktion. Nej, det går inte. Du kan ju inte vara gravid nu, för vi ska ju vara mammalediga samtidigt. Då hade det blivit precis så att då skulle jag börja jobba igen när Jessica skulle gå på mammaledighet. Så jag bara... Jessica, vad kul reaktion. Ja.
Alltså, what about me?
Grattis kanske. Eller? Så jag bara, nej, men alltså, jag har inte ens fått tillbaka min mens. Vad ska jag göra nu? Hon bara, men Angelica, nu är ju...
Ja, du fick ju panik.
Ja, jag fick verkligen panik.
Men grejen är att Angelica fick så otroligt mycket uppmärksamhet under sin graviditet. För hon var den första i familjen som var gravid. Så att det var bara fokus på Angelica, Angelica, Angelica. Och sen när Alice kom, då var det också bara det största som hänt. Sen har det ju aldrig upprepats när Elsa föddes eller när Filip kom.
Nej, du är lite bitter över det.
Ja, lite faktiskt. när jag blev gravid, då ville jag ha min graviditet för mig själv. Tänkte jag, nu kanske jag får lite uppmärksamhet. Nej, men då blev jag Angelica gravid. Vad tog det?
Ja, det...
3 veckor. Alltså, ja, det gick snabbt.
Ja, men var det då för att...
För att Jessica jag gick till min man och sa att... Vad gör vi nu?
Alltså, jag vet att vi har panik på riktigt.
Vi har pratat om fler barn, men det här blir väldigt tätt om jag nu skulle bli gravid på en gång.
Ja.
Jag bara, ja, vi kör. Och så körde vi och så blev det. Snabbt som tusan.
Hur reagerar du då?
Men jag blev ju glad, men jag blev också så här, nu tar ju du min graviditet ifrån mig. Mm. För då blev det ju så här, wow, Angelica ska ha sitt andra barn.
Så tätt.
Ja, då blev det större än min graviditet. Men det känns ju som att vi har tävlat om uppmärksamheten hela livet.
Men både du och jag hoppades ju innan vi gjorde ultraljud att vi skulle vara gravida med tvillingar. För det hade ju ändå, det tror jag maxar uppmärksamheten. Både jag och Jessica är ju suckers för uppmärksamhet.
Ja, fast jag hoppades nog ännu mer att jag skulle ha tvillingar, för då kände jag att då skulle jag vinna.
Ja.
Det fanns ju inget sätt för mig att vinna över dig.
Nej, det gör ju inte det.
Nej.
Tur att jag har några fertila år kvar på ifall du skulle vilja.
Ja, jag kanske, om jag får tvillingar nästa gång så kanske jag vinner då.
Mm.
Ja, då har jag fler barn än dig också dessutom.
Jag ska nog få trillingar.
Ja, såklart.
Angel, kan vi börja med dig då? Eftersom du ändå fick barn först.
Mm.
Hur planerat var det till en början?
Väldigt planerat. Jag ville egentligen ha barn redan innan jag och Stefan gifte oss. Men han var så här, snälla, vi kan väl ta en sak i taget. Nu planerar vi bröllopet och lägger tid på det. Och sen kanske vi kan försöka börja skaffa barn.
Mm.
Men jag tjatar, vilket inte är så himla härligt så här, efterhand. Det kanske inte ska vara något som tjatas fram. Men vi började försöka innan bröllopet i alla fall. Men då blev jag inte gravid. Sen gifte vi oss.
Ja, började ni innan?
Ja.
Hur tänkte du då?
Att jag hoppades ändå att jag skulle bli gravid. Men i efterhand tycker jag nog att det var ganska skönt att jag inte var gravid på bröllopet. Ja. Sen åkte jag iväg på bröllopsresa och då tänkte jag så här, nu kommer jag bli gravid. Fick mens på bröllopsresan och satt och grinade och nej, det går inte. Då har vi kanske försökt 3 månader. Så jag bara, det är nog fel.
Ja.
Stefan bara, nej. Alltså, och sen tog det 1 månad till, tror jag. Då gick det. Så det gick ju ändå väldigt fort.
Hur kändes det då?
Fantastiskt. Alltså otroligt. Jag hade ju hållit på med såna här ägglossningsstickor och så här. Gud, det är så här det är och har svårt att få barn. Alltså jag är ju otroligt dramatisk och det var ju verkligen inte svårt. Det gick ju väldigt, väldigt fort. Men det där plusset, det var som att barnet var i stickan. Alltså det var som att jag ville liksom bära med det här graviditetstestet. Jag gjorde flera stycken och de har jag fortfarande sparat. Jag har dem kvar hemma.
Har du?
Ja, men det bleknar ju
strecket
på, tyvärr.
Du har inte tagit ett foto av det då? Så
jo, men det är inte samma sak. Nej. Det är som med ultraljudet, tycker jag. Så man går ifrån ultraljudet så känns det som att man lämnar kvar barnet på skärmen fast det ligger i magen.
Mm. Men pratade ni mycket då när du tyckte liksom att det var lite jobbigt och var lite rädd och sådär? Pratade ni mycket om det då eller höll du det inom dig?
Nej, men just då tror inte jag att vi umgicks så mycket, Angelica.
Men jo.
Nej, jag tror inte det.
Det är klart vi gjorde.
Nej, för då bodde jag i stan och du hade köpt, alltså du hade redan flyttat till hus.
Ja, men jag tror att det var en period. Bra kontakt, men jag minns inte att att det var någonting som vi
pratade om.
Nej.
Men hur känner du då när Angelica blev gravid?
Jag minns inte, alltså när du berättade det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det låter ju hemskt. Men jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det var.
Nej, jag minns inte heller.
Vi minns
i alla fall inte den här dramatiska att du blev sur.
Nej, nej, då blev jag nog bara glad för din skull. Mm. Var inte som med Filip.
Nej. Då blev du arg.
Ja.
Men lite senare i alla fall så var det dags för din. Och hur planerade var ni? Och
ja, men jag hade ju också tjatat.
Det är lite vår grej.
Ja, så att det var ju efter att Alice hade fötts så kände jag, nej men nu vill jag också ha barn. Och då började vi också försöka. Och då tog det ju, första försöket gick det inte. Och då var jag helt förstörd. Och bara, nej jag kan inte bli gravid. Jag kan inte bli gravid. Vad är det för fel? Och då hade vi som sagt försökt en gång. Det är ju ett mirakel ändå att det blir ett barn. Mm. För det är ändå så få dagar i månaden som man kan bli det. Och sen är det ju ganska många omständigheter som är att man blir det. Så då kom jag ihåg på vår födelsedag. Vi hade födelsedagsfest på hösten. Och då hade jag druckit lite. Och så bröt jag ihop där på kvällen. Och bara, jag kan inte bli gravid. Och mina kompisar bara, men jo det kan du säkert. Du får ge dig lite tid. Ja, för så här, för jag hade tagit ut min p-stav i armen. Vid årsskiftet, och då hade det ändå gått 9 månader. Vi hade haft oskyddat sex under hela den tiden, men inte tajmat ägglossning. Så då tyckte jag ändå att då hade vi försökt så länge, fast vi egentligen bara aktivt hade försökt 1 månad. Dagen efter den här festen så skulle jag egentligen få min mens, så då tänkte jag, jag tar ett test. Och då visade det sig att jag var gravid. Så jag var ju gravid när jag bröt ihop och inte trodde att jag kunde bli gravid.
Hur kändes det då?
Det var en chock faktiskt. Jag gick ner till Ibbe som satt på toaletten och knackade på dörren och bara, du måste öppna, han har en regel att man får inte knacka på dörren när någon är på toaletten, för då vill man ju vara i fred.
Det är sant.
Jag tycker att det är tråkigt.
jag tycker inte det är så konstigt.
Nej, man vill ju olika saker. Och nu vill jag verkligen någonting.
Så här kanske var ett undantag ändå som
Ja,
så som är okej.
Kraftigt, snälla, öppna. Han bara, nej. Jag bara, men du måste öppna nu. Och sen sprang jag direkt över till dig.
Ja, men ska du inte berätta vad Ibbe sa när du berättade?
Ja, just det, det har jag glömt.
Ja.
Han har satt han med byxorna nere. Och...
Jaha, det var sant. Jaha.
Hej då, gamla livet.
Hej då, gamla livet. Oj. Jag bara, kul reaktion. Nu går jag till Angelica.
Ja, nu går vi till Angelica på en positiv reaktion. Och så bara...
Ja, men det tog jättelång tid för Ibbe att smälta att jag var gravid. Tills Elsa föddes faktiskt.
Okay.
Vi hade jätteproblem med det hela. Eller jag hade problem med det under graviditeten. Att han hade svårt med anknytningen till bebisen i magen. Mm. Jag tyckte det var jättejobbigt. Att han sa kanske en gång om dagen eller två. Jag kan inte fatta det. Nej. Fast nu börjar det bli dags att förstå. Alltså för den som är gravid är det ju så uppenbart. Absolut. Hela tiden. Man tänker på det konstant. Men för honom var det så svårt att ta in.
Att det är så. Men han tyckte, reagerade själv på att han hade svårt för det. Ja. För annars kan det ju säkert vara många män som bara flyter igenom graviditeten utan att reflektera. Det verkar ändå som att han har
Han googlade jättemycket, för han var jätteorolig. Att han inte kände att det var verkligt, så var han jätteorolig över anknytningen till Elsa sen när hon skulle komma ut. Då tänkte han, tänk om det blir så att vi inte får någon anknytning överhuvudtaget för att jag känner som jag känner när hon ligger i magen. Mm. Så han tog ju verkligen tag i det problemet. Men det blev ändring när hon kom ut, för då tog han henne.
Men kände du att du var lite så här ensam då i din graviditet?
Absolut, eller? Ja. Fast jag hade ju Angelica. Så det var ju tur.
Jag förstod att det skulle komma ett barn.
Ja.
Hur mådde ni annars då?
Dåligt.
Ja, dåligt båda två.
Båda hade ju grav foglossning.
Okej.
Ja. Jag blev sjukskriven från jobbet och fick gå med kryckor och sådär.
Oj, oj, oj.
Ja, det var riktigt tufft. Alltså just där att sitta, vi hade ju en bit in till, alltså en timmes resväg till jobbet och sen en timme hem. Och så sittandes, jag jobbade på Veckorevyn då som redaktör. Och då sitter ni hela dagarna, alltså det gjorde så ont. Så att när jag kom hem på kvällarna så låg jag bara och grät och grät och grät och grät. Så till slut så blev jag sjukskriven. Så jag fick liksom, det bästa var när jag promenerade runt långsamt och sen tog lite pauser. Men foglossningen hade jag med båda, både med graviditet och det, alltså usch, det är verkligen hemskt.
Hur tidigt började det yttra sig?
Någon gång i vecka 20, tror jag.
Ja, 24 tror jag. Det var för mig 24-25 den gången.
Kanske lite tidigare för mig, 17-18. Ja.
Ja, då har man ju också väldigt mycket kvar liksom, rent psykiskt. Ja. Liksom. För man kan ju tänka sig att om det är några få veckor kvar så kan man ändå så här, nu är det snart över.
Ja.
Kände ni att ni fick, alltså lyssnade folk på er och att ni fick den hjälp ni behövde? Eller?
Ja, jättebra hjälp. Ja. Vi gick en jättebra, du gick väl också till honom, den läkaren som jag var hos. Som sjukskrev mig, han sa ju på en gång så här, men då ska du inte jobba nu. Tänk hur kort tid det här är i livet ändå som du är gravid. Det känns som att det är lång tid kvar, men det är ändå väldigt kort tid i ditt liv. Och jag säger, men vad ska de säga på jobbet? De kommer bli jättearga. Och de var inte det minsta arga. De var så här, självklart, vi hittar en ersättare.
Mm.
Det är klart att du ska vara hemma och ta det lugnt. Jag tyckte att det känns lite så här, vad får jag göra, vad får jag inte göra nu när jag är sjukskriven? Och jag är ju inte sjuk på det sättet, jag är ju liksom gravid. Men jag tycker att det funkade väl. Jag trodde att det skulle vara svårare, att man skulle så här, tjata till sig och få vara sjukskriven, men nej.
Nej, jag blev också sjukskriven, men jag fortsatte jobba ändå.
Ja,
det gjorde jag. Men hemifrån, eller?
Nej.
Du gick till... Jag blev sjukskriven först 50%, men jag hade så mycket att avsluta innan jag kunde gå på mammaledighet, så jag fortsatte jobba ändå. Men det gick bra. Alltså, jag gick hos sjukgymnast också, och sen gick jag och fick akupunktur.
Men jobbade du utifrån att du själv kände att du ville, eller kände du pressen från...
Både och. Ja. Både och. Men jag ville heller inte lämna, för det fanns ingen att lämna till. Så då ville jag inte bara svika min arbetsplats.
Mm. Man känner ju någon slags lojalitet.
Ja.
Oftast väldigt starkt.
Ja.
Och som du säger, man vet inte hur folk ska reagera. Man tror att det är lite så här amerikansk nästan. Att, nej, men då är du avskedad.
Då behöver du inte komma tillbaka. Ja. Men det var ju lite som, man ville ju lämna med flaggan i topp också. Ja. Inte lämna som någon som gick runt och gnällde. Så de kommer ihåg en som sa, henne vill vi inte ha tillbaka.
Men foglossning, var det som var liksom värst? Eller hade mådde illa?
Nej, jag mådde illa till vecka 17.
Till vecka 17?
Ja, jätteilla. Och då hade ju, berättade ju inte på jobbet förrän... efter vi hade gjort kubtestet. Så det vecka 13-14 där. Men då visste min chef redan. Jag sa att jag vill prata med dig om, men jag vet inte vad du ska säga. Hur kan du veta det? Då trodde jag också att hon skulle bli arg. Så jag började gråta där när jag berättade. Hon bara, men jag blir inte arg, jag blir glad för din skull.
Kvinnliga chefer alltså. Jäkla bra grej.
Jag var också väldigt illamående. Jag kräktes ju på jobbet.
Men också minns jag den här tröttheten.
Ja, just det.
Alltså jag gick och la mig och sov i ett konferensrum på jobbet. För att jag kan inte hålla mig vaken. Det var som att någon slog till en i huvudet och bara somnade. Varenda kväll jag kom hem från jobbet också. Ja. De här första veckorna när det var hemligt. Bara
var
det, sova,
var
det sova,
sova. Under båda graviditeterna?
Ja. Och det var ju mycket värre andra gången. När man har ett barn att ta hand om redan. Som dessutom, hon var ju väldigt liten. Och ta hand om henne då, samtidigt som man var så där trött. Så Stefan har ju verkligen, han har ju dragit ett jättetungt lass hemma. Nu när jag frågar dem, ska vi inte köra en trea? Han bara, nej du, vet du, nu behöver jag en liten paus och få sova och sådär.
Ja,
jo.
Men du kan ju tjata lite.
Ja, du är bra på det. Jag tänker att jag kanske inte ska tjata den här gången. Han kanske ska få
Han kanske
längta.
Får tjata på dig. Ja.
Det vore härligt.
Undrar när det händer.
Nej.
Nej.
Hur tyckte ni, om ni skulle så här beskriva varandra när ni är gravida, om man säger, kan ni komma ihåg något hos den respektive som är så här, men du var ju helt, eller?
Vi pratade om det igår, för att Jessica tyckte att jag gick så otroligt långsamt.
Alltså du ber mycket om hjälp i vanliga fall. Mycket, det är mycket hjälp mig, gör det. Men när du var gravid var det ju ännu, då var det så, jag kan inte gå och hämta ett glas vatten. Men du gick otroligt långsamt.
Så Jessica sa alltid, kan inte du hoppa upp på min rygg bara? Det var, skämtar du eller? Jag kan inte rida på din rygg. Alltså du var ju också seriös.
Ja.
Vi kommer ingen vart, det går så långsamt.
Men var det när du hade foglossning också?
Det var otroligt långsamt. Och det är svårt att förstå hur långsamt man måste gå när man har så ont. För jag hade ju inte varit gravid då, så nu förstår jag ju. Men då var det så här, men kan du bara bita ihop och vi ska gå till bussen?
Ja, men med Filip, min andra graviditet, hade jag också otroligt mycket sammandragningar tidigt.
Okay.
Och då blev jag orolig, att tänk om du sätter igång. Och det var ingen fara, jag var inne på kontroller. Det var liksom Det var okej. Men de sa att försök ta lite lugnt. Du kan inte stressa så mycket som du gör. Och gå långsamt, det är ju ett tecken. När du går för fort när du får sådär mycket sammandragningar. Mm. Och så har man en tvilling som är bredvid, vet, elda på och säger, gå då! Du är så jävla långsam!
Och så bor man i Stockholm där alla går.
Det är så
sinnessjukt fort. Ja.
Man får inte vara en snigel.
Men hur var jag när jag var gravid då?
Ja, alltså trött. Mm. Och väldigt känslosam. Mm. Alltså gråtig tycker jag mycket mer än annars. Ja, ja. Ja, annars är du ganska kall skulle jag säga.
Nej.
Ja, men
det kommer hård, det fram, eller?
Hård. Ja, men alltså,
med rättvis.
Jo, men jag är ju mycket mer så här, jag är mycket mer nära till gråt. Jag kan börja gråta när som helst, var som helst. Alltså, så folk tror att jag är du gravid nu? Alltså, för att jag är otroligt så lättstött
också.
Lätt till tårar, ja. Och du är ju väldigt så här, ja men tuffare skulle jag säga. Mm. Men graviditeten gjorde dig soft.
Ah.
Så jag hoppas att du snart ska bli gravid.
Tyckte du att det var härligt?
Ja, det tycker jag. Alltså det var en härlig tid hos dig ändå, att du var lite mer mjuk.
Men det har kommit tillbaka ändå, tycker du? Alltså efter graviditeten, att tillbaka till
tyvärr.
Vanligt.
Den här kalla.
Fan, ska ju det. För så var det för mig. Innan jag blev gravid eller fick barn, så jag kan nog så här räkna på fingrarna hur många gånger jag har gråtit i vuxen ålder. Men nu är det ju en liten skvätt varje dag. Liksom av olika anledningar nästan. Så ibland kan ju det där följa med.
Det tycker jag att gjort, alltså sen Elsa kom, då bryr man sig om saker på ett helt annat sätt. Mm. Man värderar livet på ett annat sätt när man har barn. I alla fall jag gör det.
Mm. Ja, du är fortfarande rätt hård.
Det är tur att någon är det av
oss. Ni balanserar varandra bra.
Ja.
Ja. Hur förberedde ni er för förlossning? Om vi börjar med dig, Angelica.
Jag gick en jättebra profylaxkurs hos en barnmorska som heter Carina Rylander. Som jag tycker är helt fantastisk. Alltså hon lärde ut jättemycket hur man ska andas. Mm. Och med hjälp av tankens kraft tänka sig igenom förlossningen och smärtan. Att det är liksom jag fick lära mig att smärtan under en förlossning är inte farlig oftast. Det kan ju såklart alltså hända saker som inte är bra. Men att smärtan är livmodern som jobbar för att barnet ska komma ut. Och då tycker jag att det var lättare att ta till sig den här smärtan som är ändå, tycker jag, som en kramp i hela magen. Mm. Sen läste jag mycket böcker, de här Rädd att föda och jag läste jättemycket bloggar också.
Ja.
Frossade i förlossningsberättelser.
Ja,
jag tycker fortfarande att det är, jag tycker det är så spännande. Så himla intressant.
Det är ju det. Det är tur att det finns en podd som
verkligen.
Hur gjorde du samma? Gick du också in i
en fantastisk profylaxkurs
hos mig?
Jag gjorde ju samma som Angelica, alltså samma hos Carina. Jag gjorde mycket samma som Angelica.
Ja.
Men sen blev ju förlossningen verkligen inte samma. Men jag hade nog samma inställning som dig till förlossningen. Att det skulle vara använda tankens kraft och att det inte var smärta utan att det var en kraft och en sammandragning istället för värk. Men den kursen var jättebra och den gick jag också tillsammans med Ibbe, så då blev vi mer som ett team efter den kursen, kände jag.
Men var ni rädda eller såg ni fram? Alltså hur var tankarna kring?
Nu tycker jag det är jättesvårt att tänka hur jag kände innan. Men jag tror inte att jag var rädd. Jag tror att jag var peppad. Men hon har fått Angelica intala mig att det var en dröm att föda barn. Mm. Så att, då kände jag att det är klart att det kommer gå toppen. Det kommer helt fantastiskt. Det kommer vara enkelt och sådär.
Ja, jag var jättepeppad. Alltså verkligen så här, såg fram emot det så mycket. Längtade och så här, letade tecken. Är det här en värk? Nu när jag har fött två barn så man vet ju vad en värk är. Och då vet man ju liksom, nu har det startat. Men jag tror aldrig jag längtat så mycket efter någonting hela mitt liv som efter att föda barn. Och det är det. Alltså graviditeten tycker jag är ganska lång och seg. Men just själva förlossningen är livets liv. Alltså jag skulle kunna föda barn en gång i veckan om någon bad mig göra det.
Wow.
Gud vad jobbigt.
Fast jag orkar inte ta hand om alla de här barnen. Och jag skulle också ha svårt att ge bort barnen till andra. Men så mycket tycker jag om att föda barn.
Shit vad häftigt.
Mm.
Men ska vi börja prata om den här drömförlossningen då?
Ja.
Take it away, så lyssnar vi bara.
Jag var... När Alice föddes i vecka, titta på dig Jessica, hon föddes väl i vecka... Hon föddes ju på BF.
Eller?
Ja. Nej, dagen innan BF föddes hon. Ja, så det här var då sista veckan i graviditeten så var jag inne i stan tillsammans med min mamma. Och hon skulle gå på ett bankärende och så satte hon mig på ett café i Gamla stan och sa, nu sitter du här stilla tills jag kommer tillbaka. Och så äter vi lunch. Så satt jag där och väntade på att hon skulle komma tillbaka. Och så nös jag. Och då kände jag bara, knäppte till och började rinna längst med benen.
Så du hade ju en tajt spetsklänning, ska jag tilläggas. Ja, barbent.
Svart spetsklänning. Ja, så jag bara, vad gör jag nu? För nu är det nog vattnet som har gått, tänkte jag.
Precis en sån situation man vill vara i. Ja. Ute på restaurang.
Ja, jag tänker man vill ju det.
Ja, det vill jag.
Jag är ju en sån dramatisk person. Yes! Också som blogger kände jag bra bloggmaterial.
Bra story.
Men just då kände jag bara...
Var är fotografen?
Jag är ensam, det kändes jobbigt. Jag hade velat att mamma skulle vara där eller Stefan. Så jag smsade Stefan och skrev, jag tror att mitt vatten har gått. Och jag sitter helt ensam och han bara, okej, jag är ju hemma. Eller vad ska jag, jag vet inte om han var på jobbet, vad ska jag göra? Jag vet inte. Så jag bara, jag måste gå på toaletten och kolla om det är det. Då var det ett typiskt så här turistställe. Så det var en klase med tyska turister framför mig. Ja, men typ 10 personer i kö till toaletten. Det fanns en toalett. Och då kan inte jag säga så här, excuse me, my water has broken. Utan då var jag bara tyst. Stod där och kände hur det fortfarande, du vet, rann. Jag bara,
ja. Det här går lite tvärt emot den här dramatiska sidan,
jag borde ha skrivit.
Ja, exakt.
Vattnet har gått. Precis. Men det gjorde jag inte. Gick in på toaletten och tänkte, jo men det måste vara vattnet som har gått. Gick ut, ringde till förlossningen på Danderyds sjukhus. Som sa att hör av dig om en timme igen om det, och så om det fortsätter rinna och droppa så då är det ju vattnet som har gått, så får du komma in på kontroll.
Men det var ingen som märkte något alls på dig eller så?
Nej. Inte vad jag märkte. Det var ingen som erbjöd sig något.
Men du la väl in papper i trosorna där du satt?
Gjorde
du?
En servett mulade jag in.
Ja, mulade in. Nej, innan du gick på toaletten?
Ja, men det var ju så konstigt.
Mulade in
i muttan.
Det är ändå kul att du gjorde det bland folk.
Ja, vad ska jag göra? Nej. Det var en så himla konstig situation. Men du var inne på kontroll. Och då sa de, nej, det är inte vattnet som har gått. Det är, du har väldigt vattniga flytningar. Ja.
Okay. Va?
Men det rinner ju. Ja, men det kan vara så i slutet av graviditeten. Och de, du vet, jag visste inte hur en sån här undersökning gick till. De började undersöka och sen luktar de på den här spaten.
Framför dig?
Ja. Hon bara, det är inte fostervatten.
Ja.
Hej. Okej, så då ska det vara så här nu då. Ja, men det är inte vattnet. Så du får åka hem.
Ja.
Och då fortsätter det ju droppa.
Ja.
Men det sprack till ordentligt på morgonen efter. Jag gick och la mig och sen morgonen efter... Så sa det splash i hela toaletten. Okay. Så då hade väl vattnet börjat sippra. Men
ja,
inte
men
liksom...
det är ju ändå konstigt att de inte, inte märkte det. Att det borde ju ändå varit samma konsistens och doft och allt. Ja. Okay.
Jag minns att jag sa till Stefan att det är såklart att det är vattnet. Alltså jag har inte fött barn förut, men jag har ju haft flytningar och det här är inte det. Alltså...
Nej, och lite känner man ju sin kropp helt enkelt. Ja. Så är det, bara...
det var ju något som ändrades. Då när vattnet gick på morgonen där... Då gick jag och la mig i sängen och så låg jag och kände så här, ja men nu börjar det nog. Nu har jag nog en verk. Nej, alltså verkligen inte. Men sen tror jag tog en timme efter att vattnet hade gått, då började jag få sammandragningar. Då märkte jag det gick också så här upp och ner och upp och ner. Så då fick vi komma in på en kontroll och då var jag öppen en centimeter. Inne på kontrollen och bara, ja men då ska jag ju föda barn. Och nej, du får åka hem. Alltså antingen åker du hem nu och vilar och äter god mat och kanske kollar på någon bra film och har det så där riktigt mysigt. Eller så kan du gå runt här i korridoren. Ja, det första alternativet låter ju ändå härligare.
Mm.
Men jag ångrar ändå lite i efterhand att jag åkte hem. För att bilresan tycker jag var, alltså att få ha verkar i bilen fastspänd på rygg. Det tycker jag inte var, det var inte härligt. Det var inte dröm. Som resten av förlossningen. Jag vet inte hur länge vi var hemma. Jag vet att mamma kom hem till oss med mat. Jo men vi var inne på kontroll 10:00. Kom tillbaka så kom mamma med mat. Och så åkte vi in igen redan vid 1-tiden. För att då hade jag så pass ont att jag kände att det här går inte. Och då var jag öppen 6 centimeter när jag kom in.
Oh, wow.
Så det gick ändå ganska fort.
Ringde du in till förlossningen då?
Ja. Och då sa de, du får komma in igen.
Ja, men de vill ju höra att man har en verk. Nej, men jag behövde inte. Jag behövde inte spe. Nej.
Men gjorde du någonting hemma för smärtan? Alltså, man kan ju duscha och ta Alvedon eller vad
det är. Duschade, rakade benen. Och sen så kopplade vi upp en tensapparat.
Ja, ni hade en sån hemma.
Ja, då blev det lite bråk. Alltså jag var lite otrygg mot Stefan, för vi hade inte riktigt satt oss in i den här innan. Och jag är sjukt oteknisk. Och den här är inte liksom, det är inte så svårt att förstå sig på en tensapparat. Men mitt när man har verkar och så här. Jag trodde att jag skulle också vilja ha massage och få beröring av Stefan. Så jag ville bara, håll dig borta. Alltså så fort jag hade en väg så ta inte på mig. Var inte nära. Men den här tensapparaten tror jag hade en halvtimme eller något. Sen använde jag vetekudde som jag tycker, alltså som jag verkligen vill rekommendera alla gravida att införskaffa. För den tycker jag för båda mina förlossningar har varit perfekt. Alltså,
var har du lagt den då?
Längst ner på magen. Ja. Och sen så inne på förlossningen fick jag en till. Så då hade jag en i ryggslutet och en på magen. Det var så bra.
Men så åkte ni in då, i en bilen igen då?
Mm. Ja, den bilresan tycker jag var tuff. Ja. In igen. Och jag minns att jag fick en värk precis utanför. Då var jag också ganska dramatisk. När jag stod utanför Danderyds sjukhus och var... Så kom det ut liksom en, inte barnmorskorna kanske, utan någon undersköterska eller sjuksköterska som kom och tog emot mig, som bara oj.
Tog de ut, ja men tog de emot utomhus?
Ja, i entrén.
Alltså,
ja, precis.
Så jag såg dig då.
Ja, det var riktigt.
Jag ska föda barn.
Jo,
välkommen. Fick du komma in på rum direkt?
Ja, jag fick ett rum på en gång. Och de var så här, vill du behålla dina egna kläder på eller vill du ha en sjukhusskjorta? Och jag var så här, slet av med kläderna. Jag tror inte jag hade något trosor på mig. Eller var så här, måste vara redo. Det var ju många timmar kvar. Det tänkte inte jag då.
Men det är inte så lätt att veta.
Nej, man vet ju inte. Och fick lustgas ganska snabbt, vilket jag älskar. Alltså lustgas är verkligen... På en bra nivå tycker jag att det är otroligt... bra smärtlindring. Ta verkligen bort det här vassaste, starkaste smärtan av en värk. Och ta bort liksom udden. Så det funkade bra ganska länge. Tills de skruvade upp den för mycket så att det blev... Alltså då försvann jag helt. Ja. Alltså helt bort. Det var som att jag gick in i en dröm, i en dröm, i en dröm, i en dröm. Som oj, filmen vad Inception. Ja. Ja, riktigt läskigt. Och så hörde jag bara så här... Beep. Så då tänkte jag att, först tänkte jag att jag dog och sen när jag insåg att jag inte var död. Så jag var okej, Alice. Jag visste att hon skulle heta Alice. Hon är död. Så då skrek jag, hjälp, Alice är död. Så Stefan fick panik.
Men gud vad
kastade sig ut från förlossningsrummet, hämtade sig, kom in massa personal och bara, hallå. Och då hade jag tydligen inte, jag hade hoppat över två andetag så Stefan, så jag hade liggat helt, alltså som att jag dog.
Gud vad fina fruktansvärt.
Ja, det är bland det värsta jag varit med om. Det var verkligen hemskt. De så här fick verkligen lugna mig. Jag låg och hulkgrät och så här, hon har dött nu, jag visste det hela tiden. Hon är ju död. De var nej, vi ser här, vi mäter hennes hjärtslag. Hon lever, hon mår jättebra. Det blev för mycket lustgas.
Fasen vad obehagligt alltså.
Ja, så det var ju oroligt för andra förlossningar att jag skulle också hamna i en sån hallucination.
Mm. Ja.
Men så länge den är på en bra nivå tycker jag att den funkar jättebra. Innan jag hamnade så där djupt ner så hamnade jag på kallbadhuset på Gotland. I tanken att det var så verkligt. Jag var så här, gud vad härligt, jag är här och festar, jag är så glad. Och Stefan var
ja, men du med ditt armband
också. Jag kom in och skulle sätta fast så här patientarmband. Så blev de läsa av att det var mitt personnummer. Så jag bara, yes, jag får VIP-armband. Jag kommer in överallt. Så jag fick fråga Stefan istället, för jag kunde inte svara på mitt person.
Du är verkligen helt drogad.
Och jag sa också, jag bara, jag gör sånt jag inte får nu. De bara, ja. Det önskar jag att Stefan hade filmat.
Ja, verkligen. Ja,
det hade varit kul att se.
Det hade gått viral. Att det kan bli så tydligt liksom. Ja, det är jätteroligt.
Ja, jag minns det så väl också, att det var sån himla härlig känsla, så himla så här, inte druckit alkohol på 10 månader och sen bara, åh jag är full.
Men annars där tänkte jag, eftersom du var så nöjd med den här profylaxkursen, kände du att du kunde jobba med det mycket?
Ja, jag tänkte hela tiden ja, och så tänkte jag ner och så tänkte jag att andningen var min livboj och att så länge jag hade koll på andetaget så kunde jag ändå hantera det. Jag kände ju direkt att när jag spände mig och inte liksom tog de här djupa andetagen så gjorde det så otroligt mycket ondare. Mm. Jag fick några sådana så här, alltså vet, när det inte gick, när andningen inte funkade. Och då gjorde det verkligen ont. Då kan jag förstå dem som drabbas av sån här panik. Jag kommer att dö, det går inte, jag klarar inte. För att jag tror att fastnar man i det här, det går inte, så åker axlarna upp. Och så, det är ju ont på ett helt annat sätt. Det är ju svårt. Men jag tror att man måste öva på det här just med tanken. Det är ingenting som man bara kan så här bestämma dagen innan. Att, men imorgon ska jag ska bara tänka härliga, positiva tankar. Men jag tänkte också att jag var på en strand, att jag simmade ut i vatten. Tänkte mycket på härliga ställen och platser. Mm. Det funkade.
Vad hände sen?
Efter sen fick jag epidural. För tankens kraft räckte så pass långt tills att jag kände så här, men nu, om jag kan få epidural så vill jag ändå ha det. Jag var så himla inställd på det innan, att epidural, det ska jag ha. Så att det fick jag, och det tycker jag funkade jättebra. Då var det som att, jaha, är det så här det ska vara nu? Då tyckte jag inte att det gjorde ont längre. Mm. Alltså jag kände av så här, nu har jag en värk, men inte alls. Då tror jag inte att jag hade någon lustgas längre heller, utan det var bara så här, jaha. Kom ihåg att jag låg med fötterna upp på, låg i en säng och så hade jag benen över en stor sackosäck. Och ja, det är ju riktigt nice
just
här.
Just det, sackosäck.
Härligt att föda barn, tänkte jag. Men det gjorde också med epiduralen att hela förlossningen stannade liksom upp. Det hände ingenting mer. Hon sjönk inte ner något mer och så här. Så då fick de ge värkstimulerande dropp. Och jag minns också av epiduralen fick jag som klåda på benen. Som tydligen kan vara en biverkning. Så Stefan, först bad jag honom stå och klia på benen så här. Så han kliade och jag bara, Mera, det försvinner inte. Då stod jag med sitt visakort och skrapade mina ben.
Det var fina märken efteråt.
Sen, jag tror hon fyllde på den där epiduralen flera gånger. Man får ju som, så att de bara pumpar in liksom mera. Och sen kommer jag ihåg att de lämnade oss, det var kväll. Alice föddes 00:02 eller så här, precis efter midnatt. Ja, för vi hade slagit vad om vilket datum hon skulle födas. Så sa barnmorskan så här, ja, jag kommer lämna er nu, men ni kommer märka när kryssningsverkarna börjar. Så jag bara, hur märker man det? Varför säger hon så? Det är klart jag inte kommer. Hur ska jag veta vad det är? Mm. Och sen helt plötsligt bara, alltså det var så sjuk känsla ändå. Alltså jag kände så här, okej, nu måste jag trycka på. Då tryckte vi på knappen. Det vill jag också säga, på Danderyds sjukhus när jag födde Alice så var det inte, jag hade inte så mycket personal i rummet. Jag födde Filip på BB Sofia som nu inte längre finns. Då hade jag en barnmorska från att jag kom in tills att Filip föddes. Så hon satt med mig hela förlossningen. Mm. Så var det inte på Danderyd, utan det var ju att trycka på knappen och så fick man vänta. Så de kom ju snabbt, men det var ju ändå liksom, jag tycker det var en trygghet att ha personal på
absolut
rummet.
Det är väldigt stor skillnad.
Ja, men då när hon kom in så sa barnmorskan så här, nej, det är inte, hon undersökte mig, det är inte dags att krysta än. Jag var, jo, det är det. Hon bara, okej, men prova då. Och då på en krystverk så pressade jag ner Alice i bäckenbotten. Så hon var så här imponerad, barnmorskan, wow. Och bara, men gud, det är ovanligt att man klarar det på en. Och då fick jag sån himla så här energi och bara, gud, jag är en urkvinna, jag är gjord för det här. Jag är ju superduktig på att föda barn. Och hon var ute på typ en halvtimme av krystverket.
Hur vanligt är det att man går över tiden egentligen? Och är det vanligare bland förstföderskor?
Ja, väntar man sitt första barn så är det, så föder de flesta statistiskt sett någonstans 40 veckor plus 3-4 dagar. Så någon över det beräknade datum för hallå, så här är det ju faktiskt. Att man har inte gått över tiden när man passerat beräknat datum om man ser utifrån ett medicinskt perspektiv. För att vi så i branschen, vi tänker så här att 42 plus 0, då har man har kvinnan eller den blivande mamman gått över tiden. Så att här skiljer vi lite grann. Och jag tänker också att det är tungt att tänka så här, att jag går över tiden bara för att jag passerat det här datumet. Att jag kan känna att, men det är helt normalt det här. Mår jag bra, mår barnet bra, så fine liksom. 42 plus 0 är helt okej.
När jag födde Filip utan epidural så kände jag mer hur hela kroppen alltså öppnade sig och mer hur liksom han sjönk ner och han kom ut. Det kände jag inte på samma sätt med epiduralen. Men smärtmässigt själva liksom när bebisen ska ut tycker jag att det gjorde lika ont. den här ring of fire när huvudet står som liksom störst. Det var ju, alltså då var jag så här, jag måste trycka nu. Och bara, nej, håll tillbaka. Det är ju svårt när hela kroppen bara så här vill. Den vill ju verkligen bara att nu ska barnet ut. Men det är ju väl för att man inte ska spricka och så där, som man ska låta liksom komma nästa verk. Men sen var det som bara, det ljudet när hon kom ut.
Kom också ihåg det.
Kände mig som en ko. Ja, men verkligen, som man ser på tv, eller en häst som bara, så himla sjukt.
Ja.
Ja, det var... Ja,
det var så gullig. Oh,
ja, och det var som att livet blev liksom aldrig... Alltså, det förändrades ju för evigt från den stunden. Alltså, det var som att... Jag vet inte, allting bara stannade upp. Och personalen igen, de var, vi lämnar er själva nu. Så att vi var där inne en timme själva med henne. Och jag var så här, vad gör vi nu? Är det här vårt barn? Hon skriker. Jag tänkte, varför skriker hon? Jag låg så här, försökt amma. Hon fick inte tag i bröstet ordentligt. Hon har så himla trubbig näsa och bara ett öga. Så hon har två ögon. Men jag trodde att hon bara hade ett öga. Alltså länge, för hon öppnade bara en ögat. Så, så jag sa till Stefan, jag bara, det blir bra.
Det räcker ju med ett, tänker
man. Ja, man kan ju se bra ändå. Ja. Och så otroligt kladdig. Jag hade ingen aning. Jag har fobi för, jag är otroligt känslig för kladd.
Ja.
Och tänkte att så här, men mitt barn kommer, det kommer inte spela någon roll. Men hon var så full av fosterfett. Alltså det var så mycket vitt kladd. Barnmorskan var också så här, det är perfekt om du kan ta lite. Kan du smörja in dig själv?
Ja, för det ska ju vara värsta kräven. Ja.
Alltså, jag kan inte tänka mig något värre än att smörja in mig själv med det där.
Nej, men förr i tiden, berättade någon, en kompis med mig som är barnmorska, då brukade barnmorskorna ta fosterfettet och smörja sig själva. Men sen satte de no för det. Det känns ju lite konstigt.
Det känns som fräck.
Ja, mirakelkräm.
Ja. Men sen så blev vi... Filip, Stefan heter min man. Sen fick Stefan, de var så här, var du parkerat bilen någonstans? Då fick han gå och flytta den, vilket också tyckte var så här märkligt mitt i natten. Vi har precis fått ett barn, var skit i bilen. Men han fick gå och flytta bilen och köra den till patienthotellet dit vi skulle. Och jag fick åka i kulverterna på Danderyd tillsammans med våran underbara undersköterska Gustav som var med under förlossningen. Alltså han var så bra. Jag hade tänkt innan, så jag vill inte ha en man. Det får inte vara några studenter. Och verkligen inte en man. Alltså en man kan inte se på när jag föder barn. Men alltså jag skrev inte det förlossningsbrevet. Jag är glad över det. Mm. Han var verkligen så proffsig och så bra. Varför skulle han inte kunna vara det?
Mm.
Jag har hört om fler som har haft just Gustav från Danderyd. Som är jättenöjda.
Hej Gustav.
Ja, han körde mig och sa till mig så här. Jag höll Alice i famnen och sa, nu kan du gärna sjunga för ditt barn. Fast du kan så här gumma. Jag var. Hur då? Ja, men för då känner hon igen ljudet, alltså så här, så genom hela kulverten så här.
Vad var det för melodi?
Ja,
vi bor i främmande land.
Samtidigt som jag grät. Och ville att alla skulle se mig.
Nej, men
kom igen.
Ja, men det var ju ingen där. Det var ju det som var fel med att föda på natten.
Ja, för att alla skulle sitta i matsalen också.
Ja, precis. För man åker igenom matsalen till patienthotellet. Ingen där. Det var någon som jag mötte som, du vet, så här, log lite grann. Men jag hade ju velat att folk skulle bara...
Stå i parad.
Wow, ja, men, ja, men, kunde, jag
lagt ut kronan.
Ja, men hur kunde världen fortsätta bara när mitt liv hade förändrats så...
Ja, fast jag, så, då ska jag säga att du ger ju människor väldigt mycket uppmärksamhet själv. Alltså om du ser någon med en nyfödd bebis på stan. Det är inte så att Angelica går förbi och bara nickar lite och bara... Alltså, du bekräftar verkligen någon annan som har fött
alltså,
barn.
De är sådana powerkvinnor som har fött, hur de än har fött de här barnen.
Ja.
Jag har ju många kompisar som har fött med snitt. Så är ändå så här, jag bara, tänk deras liv har liksom, de har förändrats också nu.
Ja.
Nu är de också här, på andra sidan.
Ja.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
All right, Jessica.
Ja.
Take it away.
Ja, min förlossning startade också med att mitt vatten gick. Jag var hemma och gick runt och städade och så blev jag jättetrött, alltså sådär orimligt trött som i början av graviditeten, för jag tycker ändå att det gick över mot slutet. Så jag bara, jag måste lägga mig och vila. Så sov jag några timmar, vaknade, gick på toaletten och så när jag reste mig upp så fortsatte det bara rinna. Så jag bara, nej men, va? Vad händer nu? Och jag var i vecka 38, så jag var inte alls förberedd på förlossning. Jag tänkte, jag kommer ju gå över lite. Eftersom att man har hört att det är vanligt med första gångs föderskor. Så jag bara, jag kommer inte föda vecka 38. Så jag fick en chock när vattnet gick. Kastade mig på telefonen. Och ringde dig först, tror jag. Som inte svarade.
Nej, jag var gjorde en soldusch. Jag hade 7 missade samtal. Jag kom ut och jag bara...
Vi skulle på bröllop, så var det ju. Ja, några dagar senare var det, skulle vi på en kompis bröllop. Ja, så du svarade inte. Så då ringde jag Ibbe. Så sa jag så här, jag tror att vattnet har gått. Han bara, men är du helt säker? Jag bara, nej, alltså säker kan jag inte vara. Men jag tror, jag tror, alltså det var bara en känsla också. Att jag kände att nu börjar det. Så då sa jag, han jobbade i stan och vi bor ju i Torsberga. Så det är ändå en bit att ta sig hem. Så jag bara, du får nog packa ihop nu och åka hem. Och det var nog lite jobbigt för honom, för det var mitt på arbetsdagen vid typ 15. Han bara, aha, okej, ja, är du säker då? Jag bara, men packa bara ihop och kom hem.
Vad jobbig
du är. Ja. Du var ju också ensam. Alltså du hade ju inte heller någon.
Nej, du var ju borta och Ibbe var ju borta. Så då, men ganska direkt efter att vattnet gick så började mina verkar. Och så ringde jag dig och bara, vad ska jag göra? Jag hade panik, jag grät, jag blev ledsen. Jag var inte som du.
Nej,
och blev
glad.
Det
var glad. Nästan som att få ett dödsbesked. Alltså, Jessica helt, varför svarar du inte? Mitt vatten. Alltså hon var så, du var så upprörd. Jag var så här, nu måste du ta bara några djupa andetag. Det är ju kul. Det här är ju kul. Nu har du ditt livs roligaste upplevelse framför dig. Det här kommer ju bli en dröm. Alltså jag hade ju peppat dig kanske lite för mycket. Alla förlossningar är ju olika. Men du var väldigt ledsen.
Ja. Jag hade ju sovit. Alltså så när jag vaknade var jag helt mosig också. Kände mig helt sjuk. Så bara, nej men det här är inte jag. Jag är inte beredd på att föda barn nu.
Du hade ju heller inte packat BB-väskan.
Nej,
du hade inte skrivit förlossningsbrev.
Nej, ingenting av det.
Du
så jag var
inte förberedd.
Nej, inte alls. Så det var ju som
det
en chock.
Också. Jag är inte redo.
Jag är inte redo än.
Det kan inte hända nu. Jag är inte redo att föda barn nu.
Nej, det kändes bara inte som att det skulle inte hända nu. Men från det att verkarna startade så kände jag... Det är nu det händer. Men då ringde i alla fall dig och frågade, vad ska jag göra? Du bara, du ska ringa till förlossningen.
Så ringde du ska inte ringa till mig.
Nej,
hur ligger du på? Jag fick vara ganska hård.
Alltså, ja. Men man kan ju behöva tydliga.
Det var som att någon behövde slå mig med stekpanna. För jag bara, helt virrig. Ja. Ringde förlossningen och då är det någon röst som bara, Är du gravid efter vecka 22? Tryck 1. Har din förlossning startat? Tryck 2. Jag var, men vilket är jag? Vilket är jag? Mm. La på.
Så ring upp mig igen.
Vad är det jag ska trycka? Men då, jag är ju gravid efter vecka 22. Och jag, min jag har min förlossning startat. Och Angelica bara, ja det har den. Vattnet har gått, det betyder att den har startat. Så ringer upp igen. Men då kände jag mig ändå så här skyldig. Som att jag hittade på lite. Så då fick jag säga till hon sköterskan, ja mitt vatten har gått. Och då sa hon, men du får avvakta i 2 timmar. Och så får du lägga en binda i trosan. Och så får du se om 2 timmar om det är fortsatt vatten. Då får du ringa igen. Ja, och så då gick det 2 timmar. Men då hann ju du komma hem med mat också.
Och bindor.
Och bindor.
Jag hade ju kvar liksom allt efter, jag köpt upp ett helt lager efter att Alice föddes. Man blöder ju en del efteråt. Så att jag kom med en stor påse till Jessica, så här, kände mig som en mamma verkligen.
Som att jag hade fått min första mens.
Så jag såg kittade och bara, här varsågod, nu kan du ta det här. Och så Jessica skakade så här och skulle sätta ner den här. Jag var ju med inne på toaletten och skulle sätta ner den här och bara, det går inte, det går
nej,
inte.
Nej, fäste inte, det var så fel.
Det var så hemskt, det var verkligen hemskt. Jag bara, men nu måste du få ta det lite lugnt. Alltså du var verkligen alltså, helt skärrad.
Ja.
Så jag bara, nu gör vi så här, Stefan åker och köper mat. Du ska äta nu. Nu ska du ladda upp. Och sen så skulle vi helt plötsligt ta en promenad.
Ja, men mamma ville, kom också.
Du ville gå ut och gå
innan
också.
Ibbe kom så kom mamma.
Och plocka blommor. Det var också så himla
men det var inte jag, det var inte min önskan, snälla. Nej. Det var okay. Ju du och mamma tror jag, så det är bra att röra på sig. Så mitt i skogen, han hjälper filmer på det. Mitt i skogen går vi inte så långt. Men vi har skogen precis granne. Så tog jag verka mot ett träd och bara, ja, nu har det börjat på riktigt. Och då fick jag vända hem. Jag bara, det här går inte. Mm. Och då kom Ibbe hem och började dammsuga. Okej, det är viktigt. Han ville att det skulle vara fint när vi kom hem igen. För jag sa så här, jag tror inte, om jag ska gå på min magkänsla, så tror jag inte att vi kommer behöva åka hem igen. För jag känner att det har startat på riktigt och det är inte så att det kommer stanna av. Så då så här, vi får packa med oss allt och så satt vi i panik, skrev ett förlossningsbrev med din hjälp. Vad ska jag skriva mitt i verkar? Jag hade ju verkligen verkar hemma redan.
Ja, det har jag också filmat. Jessica hemma i soffan och Jessicas kille Ibbe sjunger en föda barnsång.
Just det!
Föda, föda barn, föda, föda barn.
Det var så kul. Den var improviserad faktiskt, det var härligt.
Ja, det tyckte du var mysigt, inget du blev irriterad över.
Jo, jag tror det nog. Han fick inte heller vara nära mig.
Det lät som att han skulle kunna bli irriterad.
Jo, det var ju den tonen också.
Föda, föda barn.
Men jag tänkte på vad det var, i och med att du var så skärrad och uppstressad, var det skönt liksom när syrran kom över mamman? Alltså, kände du att det
hjälpte? Jo, det var ju ett, det
känns
var
som att du blev väldigt bra omhändertagen.
För Angelica visste ju precis också. Ja. Det var som att hon är fött, hade fött ett barn, men det var som att du var expert. Du bara, nu kommer det här och här hända. Nu kommer det här och här. Det kommer vara så här och så här.
Men var det på ett besserwisser sätt, tycker du?
Nej, lät det
nej.
Så nu?
Ja.
Jaha, nej. Jag tycker det var skönt. Det var ju bra, för jag kunde ju fråga dig om allt. Så var det med graviditeten också. Jag frågade ju dig om allt.
Ja.
Jag var inte alls en sån som läste på. Läste inte massa förlossningsberättelser. Läste inga böcker. Skrev inget förlossning.
Alltså, prata förberedd. Bara med mig.
Mm, jag förberedde mig inte så mycket. Eftersom att det gick så bra för dig så tänkte jag, vi har ju samma DNA.
Just det.
Det, kommer ju
det är ändå sjukt att du, var, alltså, att du tänkte så. Du har ju ändå en annan kropp och ett annat barn som ska ut.
Jo, men jag tänkte att det skulle
vara
samma.
Jag var också inställd på att det skulle gå så toppen.
Ja. Sen tog vi i alla fall bilen till, jag födde på BB Stockholm. Så tog vi bilen dit och den bilresan var helt fruktansvärd. För då hade vi bestämt också att vi måste ju stanna på vägen. Och alla chips och godis och sånt där. Som man behöver under en förlossning.
Just det.
Det har man ju hört, att det vill man ju ha.
Ja men förlåt, men vad är det? Alltså vi hade ju också inför första förlossningen bunkrat upp med alltså,
packning
det som en familj äter under en vecka i fjällen typ. Ja. Alltså det var så mycket som man skulle ha med sig.
Det, ja, det var inte bara en liten kexchoklad
och dessutom där. Finns ju det mesta precis.
Det är om man har något speciellt, såhär, just jag vill ha sura godisar, men alltså det behövs inte så mycket mat.
Nej, det behövs inte, men det var ganska mysigt också tyckte jag.
Ja.
Nu blev våran packning kvar i bilen, ända tills Elsa var född. För det blev aldrig någon paus, så att Ibbe kunde inte springa ner till bilen. Så vi fick upp allt det där efter att Elsa var född, så att vi fick saft.
Men du fick ju inte komma in på något
Nej,
rum.
Det var ju det. Okay. Jag ringde ju in när vattnet hade fortsatt gått. Och då sa de, du får en tid 8:00 för undersökning på kvällen. Så då var det ändå, jag var ändå hemma i 4 timmar.
Och så hade rätt mycket verka.
Ja, ja. Och bilresan var helt fruktansvärd. Då sprang Ibbe in och handlade. Och sen satt jag och tog verkar hela bilresan. De verkarna var alltså bland de jobbigaste. För det var just att man satt fast och låg när vi inte kunde byta position. Sen kom vi i alla fall fram till förlossningen. Och först fick vi inte ens komma in på ett undersökningsrum. För det var också fullt.
Oj.
Så vi fick gå runt i väntrummet.
Men
då
hade ni ändå tid, eller hur?
Ja. Men det
okay. Jag tycker inte de skulle ha tagit in er. Alltså de skulle ha hemvisat
er
till Danmark.
Ja. Någon annanstans. Ja. Men de tänkte, jag tror att de tänkte så här. Hon är förstagångsföderska. Det kommer säkert ta lite tid. Mm. Det är ju ingen fara. Hon kan ju vänta här i väntrummet in till undersökning. Alltså så var det. Ja. Vi fick gå runt där. Så du kan slå dig ner i soffan. Jag var kan inte slå mig ner i någon soffa. Mm. Så jag fick gå runt och ta verkarna. Sen fick jag komma in på det undersökningsrummet. Och då kopplade de upp mig på CTG. Men då var det jättesvårt att läsa av den. Så då fick de komma in och sitta och titta på mig. Om jag, de bara, vi ser ju att jag har verkar. Men det är ju inte utslag på mätaren. Jag tror, var det undersökningsrummet i... Du
ringde ju mig när du sa, jag ligger på golvet nu.
Ja, jag kräktes också jättemycket.
Och fick typ en Alvedon. För jag sa, men...
Nej, jag sa till. Jag var snälla, kan jag få en Alvedon bara?
Ja, men för jag sa, du, nu har du fått lustgas. Jag, var så här, jag tänkte att det skulle vara som för mig såklart att få komma in och så här, få på den härlig skjorta.
Jaha, nej, här var klockan 23 någonting. Då hade jag fortfarande inte fått ett förlossningsrum. Mm.
Det var jag ändå chockad över. Alltså hur man kan sitta så, eller ligga på ett golv som du gjorde och bara... ingen smärtlindring. Nej. Det är därför man åker in, känner jag.
Precis,
för att man har tryggheten. Ja, för att man känner att man klarar inte längre med de medel man har hemma.
Ja, och så mycket som jag kräktes. Alltså när klockan var 11 där, då var jag helt slut. Och de sa hela tiden så här, snart får du komma upp på ett rum. Vi håller på och förbereder ett bad åt dig, så snart får du komma upp i badet i alla fall. Och då blev jag i alla fall lättad. Tänkte, då får jag någon form av smärtlindring. För att säga om det finns lustgas i badet. Så jag bara, åh, skönt. Men så åkte vi hiss upp, för att det är en våning till upp till BB Stockholms, alltså förlossningsavdelning, från deras väntrum. Då tog jag verkar i hissen på alla fyra. Ja, och sen kröp jag ut på golvet i hallen, så öppnade de dörren och kom den och sköterska bara, jaha, här har förlossningen startat.
Precis. Jo, jag har försökt säga det ett tag här nu.
Ja.
Men jag måste fråga, det här undersökningen, de undersökte inte för att se hur öppen du var?
Jo, men jag kommer inte ihåg om jag var någon öppen då. Den tyckte jag gjorde fruktansvärt ont, den första undersökningen. Mm. Det hade jag ingen aning om heller. Det är säkert olika för alla, men jag tyckte det var jätteobehagligt. Sen ville jag bli undersökt hela tiden.
Om man vill ha en bekräftelse på att något händer. Mm.
Ja, men jag kommer inte ihåg hur öppen jag var då faktiskt. För jag fick hoppa ner i badet och så stod jag satt där i. Så jag läste att det var 1,5-2 timmar någonting.
Det var ett sånt sitt badkar.
Ja, som man tömmer och fyller på hela tiden själv. Mm. Och sen hade jag lustgas i badet. Och det hjälpte jättemycket. Men det var väldigt jobbigt att klättra ur det där, för att jag var kissnödig konstant. För det tryckte ju liksom på. Så varje gång jag skulle kissa var tvungen att krypa ur. Och det var väldigt högt. Upp på en pall med blöta fötter. Det är livsfarligt. Men det gjorde jag i alla fall. Sen, då jag fick ju sitta där tills det blev ett ledigt rum.
Mm.
Så jag fick inte, det var inte så att jag önskade, bara, nu har jag badat klart.
Jaha, jag trodde bara att det var inne på förlossningsrummet.
Nej, nej. Nej, de har bara ett badrum, alltså sånt med ett badkar.
Mm, jaha.
Så där fick jag sitta tills det blev ett ledigt rum. Då fick jag komma in.
Du satt där i vattnet.
Och väntat.
Med lustgasen.
Det var inte som Angelica sa.
Nej, men precis. Då var det problem med att jag tog för mycket lustgas. Men då hade de, då tror jag den bara var på 50% i badkaret. Så då tyckte jag den... hjälpte ju lite mot smärtan, men jag blev ju aldrig borta där i badkaret förrän jag kom in på rummet och fick, alltså de drog på den fullt.
Mm.
Undrar om det för sig var efter epiduralen. Nej, det här var nog innan, för sen innan jag fick epidural drabbades jag av någon form av panik. För då hade jag fortsatte ju bara kräkas och kräkas och kräkas och hade fruktansvärt ont. Sen fick jag vänta på narkosläkaren, för jag beställde epidural vid 11. Då hade jag skrivit i mitt förlossningsbrev så här, jag vill försöka så långt det går utan epidural. Så då sa jag till Ibbe när vi kom in, stryk det där som jag skrivit om att jag vill försöka så länge som det går. Och då gjorde han ett streck över det, bara som ett streck som man fortfarande skulle se vad det stod.
Ja.
Jag bara, vad gör du? Ja, men jag tänker att de ändå vill se vad du ville från början. Skämtar du med eller? Nu stryker du det där. Hämta en spritpenna så att man inte ser att jag har skrivit det någonsin. Ever att jag vill vänta. Stryk det bara så att man inte ser någonting. Men är det inte bra? Nej, det är inte bra. Skit i vad jag ville innan. Det här är vad jag vill nu. Jag vill ha epidural nu. För jag orkar inte mer. Då fick jag vänta ända till klockan 1 eller 2 tror jag narkosläkaren kom, för det var kö. Mm. Då fick jag epidural och då tog det bara 10 minuter så släppte ju allt. Då fick jag en paus. Och var aha, lever jag? Mm. Gud, jag är i ett rum än, så jag hade inte ens uppfattat att jag var i ett rum. Jätteobehagligt att drabbas av sån, alltså panik av smärtan. Jag åt heller, då tror jag åt en halv macka, men sen åt jag åt ingenting från, ja men när Angelica matade mig tills Elsa var född. Det är 24 timmar. Ingenting.
Det är helt otroligt att man har krafter kvar då.
Jo, men jag tycker det är konstigt. Ingen såg till att jag åt.
Ingen
trycker
i dig, ja, precis.
Ja, det var speciellt. För att jag var sen om sist, alltså i det sista var jag så svag.
Speciellt när
så
att du har spytt också.
Ja, men jag vet, jag minns ju inte så mycket. Eller jag kanske inte ville äta. De kanske försökte, men det är ju inget som jag minns att någon ens erbjöd sig. Ibo åt ju för glatta livet.
Köttbullar.
Om man ville ha något, han bara, ja, vad finns det? Finns det köttbullar?
Kan jag ta menyn, tack.
Ja, verkligen så var det. Jag vill ha saft också. Ja, men nu är det ju mest för en födande. Jaha, okej. Okay. Ja, men efter epiduralen så stannade också allting upp.
Mm. Precis som för dig.
Mm. Ja, då öppnade jag mig och upplevde jag det otroligt långsamt. Med max 1 centimeter i timmen. Och det tyckte ju de var jättebra. Jag tyckte
ja, precis.
Det var
det är ju inte så långsamt.
Nej, jag tyckte det. Och så tänkte jag, men gud, hur länge ska det här hålla på då? Om jag tänkte också, när jag öppnat med 10 centimeter, då ska hon komma ut. Ingen hade sagt till mig att hon skulle komma ner också. Jag visste inte ens vad det var. Vad då komma ner? Är hon inte nere? Vad är hon då? Alltså, om hon inte ska, hon ska ju ut bara. Jag fick också sån här lustgas trippar så att jag var med Game of Thrones och slogs och bara fäktade med armarna och bara, nu kommer de i bä. Nu kommer de. Och fick en helt, jag fick en helt annan, men det får nog alla av lustgas, en helt annan röst som var så här jättemörk och bara
ja.
När jag pratade och hamnade också olika drömmar som var helt fruktansvärda. Och så, vi hade samma låt hela tiden som Angelica också hade på sin förlossning. Delfinsång. Det är en melodi som går om och om igen. Alla tyckte det var så härligt, alla teamen som kom in. Så här, oj, vad lugnt och fridfullt det är här inne.
Där låg du och fäktades.
Ja. Ja, men däremellan var det väldigt lugnt och stilla när epiduralen hade verkat. Så Ibbe låg och sov och jag såg en ny dag gry. För jag var vaken hela tiden. Jag sov, tror jag, 20 minuter. Tog en liten paus. För jag tyckte det var svårt att sova med verkarna, fast jag inte kände en smärta. Så kände jag ändå ett tryck av varje verk med epiduralen. Men jag var också väldigt snabb med att säga till. De hade sagt så här, säg till när du vill fylla på. Så jag ringde på klockan hela tiden. Nej, men hörni, nu tycker jag det är dags att fylla på epiduralen. Då gjorde de det. Så att då drog det ut på tiden ännu mer.
Mm.
För att jag upplevde ju ingen smärta i de där verkarna. Bara ett litet tryck. Så jag tänkte så här, är det så här det ska vara? Det är jättehärligt.
Mm.
Sen bytte de team vid 12 på dagen, samma dag som Elsa är född. Jag har inte tänkt på min förlossning på 1,5 år och borde kanske ha tagit tag i det. För att de sista 4 timmarna var så jobbiga. Jag hade ju som sagt föreställt mig att min förlossning skulle vara som Angelicas förlossning, så här härlig. Men då bytte de team och då upplevde jag som att det kom in 3 eller 4. Man var monster. Dels var jag säkert hög på lustgas också, men de var så himla hårda. Det var som att de lyssnade inte på vad jag ville överhuvudtaget. De bara, nej, nu måste vi sätta in verkstimulerande. Så att den här, för att då hade jag varit, vattnet hade ju gått så himla många timmar tidigare, så att jag hade fått antibiotika intravenöst och jag hade fått feber och fick Alvedon intravenöst, och så började de se att Elsa inte mådde riktigt riktigt bra, för jag hade, eftersom att vattnet hade gått för så länge sedan och jag hade varit öppen i 4 timmar, det hade varit öppen 10 centimeter. Så då sa de att hon måste komma ner. Så du måste göra så att hon kommer ner. Så därför satte de verkstimulerande dropp. Och då blev ju smärtan helt olidlig. Och samtidigt som jag hade haft epidural så länge, så hade mina ben domnat bort. Jag kände inte mina ben. De kliade också jättemycket, men jag kunde inte stå på benen. De bara, du måste sätta dig på den här förlossningspallen.
Mm.
Jag bara, men jag har jättesvårt att resa mig upp i sängen. Men då var de ju bara helt bestämda. Så du måste sätta dig på pallen. Det finns inga alternativ. Då satte de mig på den här pallen och slet isär mina ben. Och bara, hon måste komma ut nu. Hon måste komma ner. För hon hade ju som sagt inte kommit ner överhuvudtaget. Vilket jag inte heller visste hur hon skulle göra. Det var inte så att de, alltså jag fick inte trycka på eller så. Eller. Det var bara att du får ändra position hela tiden så kommer hon komma ner. Sen till slut kom det in en läkare. Och då tänkte jag, åh nej, nu ska de snitta mig. För man uppfattar allting, jag uppfattar i alla fall allting som väldigt... Alltså som att folk pratade väldigt mycket över mitt huvud, om mig och inte med mig. Speciellt det här nya teamet som kom in och bara, ska den här sladden sitta här?
Mm.
Så bara som att jag tänkte så här, de har ingen koll. De har ingen koll på varken mig eller Elsa. Och så fick Ibbe gå in och bara, hallå, Jessica behöver hjälp. För han såg att jag höll på att försvinna liksom. Så då coachade han mig genom mina verkar. Och så fick jag till slut, efter mycket om och men, när jag inte ville sitta på den här pallen, komma upp i sängen igen. Och då förberedde de så att jag fick ligga i gynposition. Och då sa de att jag fick börja trycka. Men då var jag ju helt, alltså jag var helt slut. Jag hade ju ingen energi kvar överhuvudtaget. Så då var det bara på ren, alltså jag vet inte vad. Men sen fick jag hålla på att dra i en handduk. Och sen tror jag de bytte. Först hade jag någon så här gymposition. Men sen fick jag hålla med benen mot några plattor. Mm-hmm. Alltså så att jag skulle trycka emot. Och sen dra i den här handduken. Och till slut, då så kom man ut. Men jag, då upplevde jag nog, alltså Ring of Fire, den hade ju du också berättat om, Angelica, var helt fruktansvärd. Men då var jag nog så lättad över att hon, alltså att nu kommer hon komma ut.
Mm.
Varför läkaren kom in var inte för att de skulle snitta mig, det var för att de pratade om sugklocka.
Mm.
Men det sa de inte någon gång. Hade de sagt det så kanske hade man fått lite mer kraft. För jag vet att de till vissa hotar de lite. Just med det. Så här, snart blir, om inte du skärper nu så blir det sugklocka. Mm. Lite så. Mm.
Men skärper sig också. Alltså, vad ska man göra?
Till dig.
Ja, skärper.
Det är många som har upplevt att de fått någon extra kraft.
Ja.
För att man verkligen inte vill det. Ja.
Men tills jag ropade efter mamma också, kommer jag ihåg. Jag ville bara att min mamma skulle vara där och hjälpa mig.
Mm.
Men då ville jag att de skulle snitta mig. För att då orkade jag inte mer. Men det var ju inte aktuellt. Så vilket jag är glad för i efterhand. För jag är ju ändå väldigt, alltså, skönt att det fungerade allting. Men när hon väl kom ut, så det här är ju de som inte har fött barn kanske inte vill höra det. Men jag, för mig var det som att jag hörde när jag sprack. Alltså som att det var, lät precis som ett tyg. Okay. Som rivs isär.
Wow.
En sån känsla och ett sånt ljud var det.
Oj.
Var otroligt obehagligt.
Ja. Men hur kände du när hon kom ut? Var det en jättelättnad då? Eller?
Nej, det var en chock. Okay. Alltså verkligen en chock.
Vi satt här innan vi kom in och tittade på en film. Som jag ska inte lagt ut någonstans, för man ser väldigt mycket kön.
Kropp och kön ser man
inte. Ja, lite grann. Det skymtar kön och bröst. Alltså så här. Men då ser man ju att du är ju helt liksom... Ja, men ser helt chockad ut över att hon... Det är precis efter hon har kommit upp på bröstet. Hon låg ganska långt ner, för att navelsträngen var väl rätt...
Kort.
Hade inte hon den runt halsen?
Jo, så här var det. När det var i Ring of Fire så hade de egentligen velat vänta. Men de sa inte att navelsträngen var runt halsen. Men hennes hjärtljud gick ner då.
Att hon behövde komma ut.
Då sa de, nästa verk så behöver hon komma ut. Så då fick jag trycka på och så kom hon ut. Och då Ibbe hade sett det, att hon var blå. Och så hade de bara lirkat loss navelsträngen. Nej, jag var chockad över dels att det var över, men jag hade nog ändå inte, även fast jag hade förstått att jag skulle få ett barn, så var det ändå så overkligt att det var hon som hade legat i mag. Jag kunde inte riktigt ta in det. Sen såg hon inte alls ut som jag hade tänkt mig. Jag hade tänkt mig att hon skulle se ut som när Alice föddes. En liten ekorre typ.
Ja, med väldigt mycket mörkt hår.
Ja, Elsa var ju helt, alltså såg ut som en liten mosad farbror typ. Så jag bara, nej men va?
Nej, men väldigt lik Stefan Löfven.
Ja, men faktiskt. Jag menar
inte att Stefan är mosad på något sätt, men de hade ju lite lika drag.
Ja, men näsan var helt tryckt, och så hade hon ett väck ovanför näsan. Som var så, för jag kommer ihåg, du sa ju sen, du var nej, nu hon hamnade i förlossningsdepression på en gång.
Ja, du ringde alltså, och bara... Jessicas kalla sida var kallare än någonsin. Alltså, för vi fick komma dit ganska snabbt.
Men då var jag väl inte så kall? När ni kom?
Ja,
nej, var jag väl chockad och
ledsen. Då grät du när du kramade mamma. Ja. Men du var ju, alltså, när du ringde och så här, nu är hon född. Jag mår inte så bra. Alltså det var så otroligt. Det var inte så här,
mekaniskt.
Jag har fått en, ja, väldigt mekaniskt. Det var inte så här, jag har fått en dotter.
Nej, men du skickade en bild.
Ja.
Alltså. Ja, du var skickade en bild. Jag bara, nej.
Jag har en sån isande kall känsla. Ja. I, alltså, nu börjar jag också gråta för de timmarna som du... Det var ändå,
just det, när
ni
inte hörde någonting.
Vi var så oroliga för Jessica. För vi bara, nu har det hänt något. För att hon hade ändå uppdaterat oss ganska bra. Och sen tog det 4 timmar så vi hörde ingenting. Ingen av sig,
nej, inte från mamma och
så här, nej, ingen hörde av sig. Så vill man ju inte heller vara den som är så här på och hör av sig. Bara, hur går? För att de hör väl av sig när de kan. Men sen, så då, jag fattade någonstans då att så här, okej, för Jessica är inte det här en drömförlossning. Och det hörde jag direkt på, alltså, för du sa, det här gör jag aldrig om. Det här är det värsta jag någonsin gjort i hela mitt liv. Och då var jag blev så besviken. Alltså, jo, men som att det var jag hade för jag kände att jag hade lurat Jessica. Och också kan jag känna så med vänner till mig. Alltså att jag får nästan lite så här skuld. För att båda mina 2 förlossningar har varit så himla bra. Så vi tycker att alla ska få ha så bra förlossningar. Så är det så många som det blir så tufft för. Och som har det så himla jobbigt. Då känner jag mig dum. Alltså så här, jag vill ju att Jessica skulle ha det som jag hade det.
Mm. Ja, jag tror att det är viktigt när man berättar om just förlossningar. Är att alla förlossningar är helt olika och helt unika. Det spelar ingen roll om samma kvinna föder flera barn. Varje förlossning är ändå helt unik.
Ja.
Alltså sen kan man ju önska såklart att förlossningarna blir som dina förlossningar. Men jag tror att man måste gå in med inställningen att det kommer bli något helt annat. För jag hade ju, det var ju, min inställning var ju också att det här kommer gå så bra. Det kommer, så jag fick ju en chock när, alltså dels när jag drabbades av panik av smärtan. Men ändå, jag måste ändå tillägga, jag tycker ändå att det var 20, de 20 första timmarna, även om jag hade ont och kräktes och sådär, så var det ändå 20 härliga timmar. När man fick gå runt med en gåstol, eller när jag hade fått epiduralen, när jag inte hade så ont.
Mm.
Men det var det där, att tappa kontrollen var helt fruktansvärt. Och när andra pratar över ens huvud, det tyckte jag var det jobbiga.
Men jag tänker att du har sagt så himla länge att du ska... man kan ju få träffa väl barnmorskan som...
Ja, men henne vill jag inte träffa.
Nej, men man kan ju få sätta sig med personal och gå igenom alltså förloppet. För de här 4 timmarna som du känner bara som du blir så otroligt ledsen av
att tänka på.
Och om jag har film på när jag tar lustgas. Jessica klarar inte ens av att höra det ljudet. För då började du också gråta och så stänga av.
Ja, det var, jag visste ju att det var något form av trauma jag hade gått igenom. Mm. Men... jag var också rädd att jag skulle hamna i förlossningsdepression. Det hade jag sagt till min barnmorska innan. För jag har haft en period där jag ätit antidepressivt. Så då tänkte jag, då har jag läst på så här. Ja, men om man har haft en sån period i livet så är det lättare att man hamnar i förlossningsdepression.
Mm.
Så jag var så orolig. Så tänkte jag så här, tänk om inte jag märker det. Och så är jag, blir jag helt, alltså hamnar i en psykos.
Mm.
Och så vet inte jag det. Då måste jag ha sagt det till... alla möjliga runt mig så att någon kunde säga ifrån. Säga, Jessica, nu mår du inte bra. Men jag hamnade ju inte in och sånt. Och då var jag så himla lättad över att jag inte hamnade i någon depression. Och att allting ändå gick så himla bra efter förlossningen. Så då tänkte jag, varför ska jag gräva i det där? Alltså förlossningen har varit... Jag är väldigt bra, tror jag. Och du är väldigt bra på att älta, Elka.
Mm.
Men jag är väldigt bra på att stänga dörren. Kanske lite för mycket, lägga på locket och bara, men nu går jag vidare. Jag märker ju på mig, som när Angelica födde sitt andra barn, Filip. När Stefan ringde från förlossningen. Och då hörde jag lustgas, den har ju ett speciellt bubblande ljud. Mm. Och då fick jag en, alltså nästan som panikångest.
Mm.
Och var tvungen att slänga på luren och bara låg i sängen. Det var ju mitt i natten och hulkgrät av det ljudet. Och det var då jag såg, då insåg jag, oj, det här är nog någonting som jag...
ska gräva i.
Ja,
precis, framförallt om du vill ha fler barn.
Ja, liksom. Men då tänker jag så här. Jag tar nog tag i det när jag blir gravid igen. Jag tänker, nu känns det helt... även om det är inte så ofta som man får sitta så här och berätta om sin förlossning. Det händer ju väldigt sällan. Och det är klart att jag tycker att det är jättejobbigt. Men jag tänker att jag tar tag i det när jag väl blir gravid igen.
Mm.
Varje gång man berättar så lyfter det ju lite från hjärtat. Ja. Alltså det man tynger på. Ja.
Förklara skillnaden på maternity blues och förlossningsdepression.
Ja, för mig så, tittar man litteraturen, så maternity blues, det är ju den här mer humörsvängningarna som man har den första tiden, alltså första veckan, kanske 14 dagarna, där man åker upp och ner i humöret, där man, som jag uppfattar det när jag träffar kvinnor, att ena gången så kan de vara jättenöjda och glada, och så träffar man dem 20 minuter senare så sitter de och storgråter och kanske inte vet riktigt varför och så vidare. Men det är just de här humörsvängningarna som kan inträffa när som helst och hur som helst. Och som vi tycker så här, att det är helt normalt där. Därför att om man tänker så här, att man har haft 9 månader på sig att bygga upp graviditeten, moderkakan, barnet och alltihopa. Hormonerna har successivt vuxit till och så vidare. Och så helt plötsligt när moderkakan lossas så säger man slapp, så är allting borta. Så då kan man förstå att det blir konstigt i kroppen innan man kommer i ordning igen. Så att det är helt, tycker jag, helt okej att man åker så här upp och ner, och det är ingenting konstigt, och det handlar inte om någon depression. En depression brukar ju komma senare efter att man har fött barn. Och oftast de kvinnor som får en depression efter att ha fött barn har också haft någon form av depression eller ångest eller andra symptom tidigare i livet. Men visst kan det inträffa för andra kvinnor också. Men det kommer senare, och då är symptomen helt annorlunda. Man är väldigt sänkt, inte kan sova, inte de här humörsvängningarna på det viset. Och då ska man ju verkligen söka hjälp.
Vi måste hinna med Filip också, såklart.
Ja.
Berätta.
Filip föddes... Han föddes väl i vecka 38.
Plus fem.
Plus fem, exakt Elsa, samma som Elsa. Elsa. Mm. Och det var en helt annan sak, tycker jag, att få verkar när man har ett annat barn att ta hand om och att ta hänsyn till. Mm. Hon hade gått och lagt sig, för det här var på kvällen, så kände jag så här, nu börjar det göra lite ont. Min slempropp hade lossnat.
Aha.
Dagen innan. Eller...
Upptäckte du den när du skulle gå på toaletten?
Ja,
när jag
gick på toaletten. Ja. Så...
För det var inget man kände, eller?
Nej, utan det var mer så här, oj, vad var det som kom ut? Det var liksom slem, som en manet, typ. Och med Alice gjorde den också, lossnade den också. Men då tog det 10 dagar innan förlossningen startade. Så tänkte jag, det kan säkert ta tid. Mm. Så jag åkte åt lunch med några kompisar i Täby centrum. Och fick verk, alltså satt och åt lunch och bara... Det är väldigt ont i ryggslutet. Det är nog verkar jag börjat få. Så då började jag få förverkar. Åkte hem och kände att jag ville vara i fred. Så jag badade hemma. Tyckte att det hjälpte. Och hade liksom inga regelbundna verkar. Men kände att jag måste nog gå och sova. Så att om det startar imorgon bitti så är jag liksom pigg. Somnade bara en kort stund. Och sen satte det igång ganska regelbundet och väldigt starka verkar. Så att jag bad Stefan om hjälp att värma min vetekudde som jag hade använt förra förlossningen också. Och han hade redan somnat, så han bara, absolut, gjorde det 2 gånger. Och sen när jag tredje gången så här, den behöver värmas igen. Han bara, nej Angelica, jag orkar inte
det. Gud, det är så stackars män.
Ja, värma en tredje gång. Han är otroligt hjälpsam annars, men han var så trött så att han bara så här... Han fattade inte heller att okej, förlossningen har startat. Så att han somnade om. Så jag bara okej, tog täcke och kudde, gick ner till vardagsrummet så att jag skulle ha nära till mikron. Gick, stoppade in i mikron, värmde, la mig i soffan. Försökte få tag på Jessica mitt i natten. Också den första då som jag ringer och ska berätta att det har startat. För vi behövde ju någon som tog hand om Alice.
Just det.
Det gjorde väl inte jag? Nej, du svarade inte heller. Mamma svarade inte heller. Till slut så fick jag tag på... mamma, och så sa jag att du måste nog, alltså du får börja röra hitåt, för att jag har ganska då klockade jag, då kom de alltså, 3 verkar på 10 minuter, ganska snabbt gick det, och då hade jag väckt Stefan också, så kom mamma dit, gick upp till Alice och vi tog bilen in till BB Sofia där jag födde Filip.
Vad är klockan nu?
4 på morgonen tror jag att vi åkte in.
Och då gick det ju väldigt snabbt då.
Ja, och då vet jag också att jag mitt vatten hade inte gått då. Och att jag kunde tänka tillbaka till det här med tankens kraft. Jag kunde gå in i mig själv. Hela den här bilresan in till stan. Nu var det också längre till förlossningen. Från Åkersberg in till stan istället för bara till Danderyd. Så gick jag helt in i mig själv och bara så här andades. Och jag var så otroligt mycket lugnare. Alltså jag visste ju exakt vad som skulle hända och hur förloppet skulle gå. Så att jag kände mig liksom...
ja, men avslappnad trots att jag hade ont. Och hade tänkt att så här, det vore häftigt att föda i vatten, i alla fall bada under verkarna. Och drömmen vore att föda i vatten. Men vi får se om jag vågar det. Så det tyckte så här, det är lite flummigt. Mm. Lite så här hippieaktigt, tänkte jag. Så kom vi in till förlossningen, fick lustgas ganska snabbt och den funkade superbra.
Ingen hallucinationer?
Nej, inte den här gången. Det var, någon gång så, det var mitt under, jag gråta igen. Det var mitt under det största, alltså nu är det flyktingkatastrof hela tiden, men mitt under då med den här pojken som det spreds bilder på, som låg på stranden. När jag låg i badkaret på BB Sofia så kom de här bilderna upp. Och så tänkte jag så här, okej, men barn som drunknar, jag ska föda i vatten. Och det var någon gång som jag drabbades av så här panik. Alltså känslor, och sa det till barnmorskan, det var också av lustgasen. Så sa jag till henne, men de här barnen som drunknar och pojken på stranden. Hon bara, vet du, jag vet, det är fruktansvärt, det är jättehemskt att det händer. Men du måste tänka på någonting annat, du får försöka släppa det nu. För det kunde inte ta mitt fokus då. Men jag minns att det var så starkt, alltså så här. Det finns barn som har det så himla hemskt i världen. Ja.
Och här ligger jag på spa.
Ja. Jo, det var det.
Jag,
för mig var att komma ner i här badkaret var som att komma till ett spa. Och jag hade också lustgas i badkaret. Mm. Och det är så här hörnbadkar. De hade tända ljus, fast som var inte riktiga ljus. Som var sådana här elektriska ljus. Det var väldigt mysigt och väldigt stillsamt och lugnt och harmoniskt. Det var inte som att jag var på ett sjukhus. Och baby Sofia finns ju inte längre, men det var ju inte inrätt som ett sjukhus.
Nej,
det
jag var också där.
Du var det, för jag sa det. Jag känner det
hela badrummet.
Det var ju som att vara på alltså, ett hotellrum.
Ja.
Som på ett alltså, ja, men spa. Och ligga i det där badet var helt fantastiskt. Och jag låg med händerna ner under vattnet, så här, med handflatorna uppåt och tänkte alla de här tankarna igen, att jag var så här lugn, tung, han skulle ner, och så fick Stefan hjälpa mig med lustgasen och liksom ta bort och så, och jag hade en barnmorska vid min sida hela förlossningen, hon lämnade inte badkarskanten, hon var där helt, de gjorde alla undersökningar i vatten, jag visste inte att de kunde kolla hjärtljuden, men de hade en sån undervattens, så de bara, barnet mår bra. Och vi hade också den här delfinsången, alltså, som spelades om och om och om igen. Men jag tyckte det var så otroligt avslappnande i vattnet, så att jag var så här, jag kissar nu. De bara, nej, nej, nu får du gå på toaletten. Jag bara, varför det? Jag kunde inte förstå, varför var då gå på toaletten? Kan vi kissa i badkar?
Jag skulle inte ha sagt något om jag var du, Angelica. Jag hade bara,
men jag vet
du,
det var inget badskum. De nej. Hade ju sett. Kiss är ju gult.
Ja, om man dricker dåligt.
Det ska ju vara trött, ja. Så att då fick jag gå upp. Och då, lustgasen räckte inte in i badrummet. Så att jag var så här, snabb, sprang in, kissade, sprang ut, hoppade ner igen. Jag gjorde det här några gånger och sen tänkte jag bara, men nästa gång tänker kissa i vattnet. Då blev det ingen nästa gång. För när krystvärkarna kom, jag hade ingen epidural. Det kan man inte ha när man ska föda i vatten. För det är någonting med infarten i ryggen, då hamnar ju den under. Ja. Jag visste inte att det var så, men jag är glad över att jag har fått prova på två olika förlossningar. Mm. För att jag kände exakt hur hela, alltså som att bäckenet öppnade sig när han skulle komma ut. Alltså, det var som att jag kände för varje centimeter så här. Och jag sa det, jag får gåshud nu. För jag sa till barnmorskan, jag bara, vet du, jag öppnar mig nu. Hon bara, ja. Jag känner exakt hur hela min kropp så här, jobbar för att det här barnet ska komma ut. Det var en sån otroligt mäktig känsla att så här, min kropp gör det här helt av sig själv. Jag behöver inte göra någonting själv, utan det är bara så här.
Hade du inte ont det minsta?
Nej.
Jo, det hade jag såklart. Jo, det hade jag. Vid några tillfällen så ville jag liksom sjunka ner så att jag skulle, alltså jag ville under vattenytan. Och Stefan var så orolig att jag skulle drunkna, så han försökte liksom slita upp mig, så det blev som en liten kamp. Alltså så här, jag försökte pressa mig ner för att jag ville ha öronen under vattnet. Han fattade inte det, jag sa inte det heller. Jag vill liksom bara stänga ute allt. Jo, det är klart att det gör ont. Jag säger, kan inte säga till någon att det inte gör ont. Det gör skitont att föda barn. Alltså det gör jätteont. Men jag tycker ju att smärtan är så häftig. Och när man inte drabbas av panik och alltså försöker förstå vad kroppen gör. Det är många som blir väldigt provocerade av mig när jag säger så. Så är det ändå en smärta som jag tycker är hanterbar. Det var ett tillfälle under förlossningen med Filip som jag sa, det gör ont. Då fastnade han skrivit i mitt förlossningsbrev som under blygbenet, uh-huh, står det. Att huvudet, alltså så här, så de ville att han skulle komma ner mer, men det gick inte. Så då ville de ge mig sterila kvaddlar eller bäckenbottenbedövning, för att då hade jag så otroligt ont. Så jag bara, det vill jag inte ha, det vill jag inte ha. Så att det fick jag inte, utan jag fortsatte med lustgasen. Och så lyckades jag liksom pressa förbi honom. Alltså det är väl inget ben som... Men det var som, det står att Angelica klagar på smärta över blygbenet, och som att han hade liksom, det tog lite stopp där. Mm. Men sen föddes han i vattnet.
Det blev så?
Ja, i vattnet. Och de sa så här, nu Stefan får du ta av dig tröjan, för du får hjälpa till att ta emot honom. Och det hade inte vi pratat om innan, vad jag kommer ihåg. Så Stefan tog av sig på överkroppen och fick liksom vara nere vid mellan mina ben. Vi hade hela tiden, det är också folk som frågar så här, men ligger man helt naken bara så här? Nej, men det gjorde jag inte, för de la på en handduk. Så att det såg ut som att jag hade på mig en baddräkt.
Okay.
Och så kändes verkligen inte naket överhuvudtaget. Och så fick han ta emot, och de sa till mig också så här, du får också hjälpa till att ta emot honom. Det minns inte jag, för att jag alltså tittade lite grann, blundade lite grann, för jag var väldigt så här, titta nu. Nu måste du titta, Erika, ditt barn kommer nu ska du, alltså du ska ta emot ditt barn nu. Och så var det liksom det här, alltså urljudet som en, alltså som bara, ja, pressade ut honom. Sen fastnade han med midjan.
Okej.
Alltså, höfterna.
Ja, höfterna. Alltså, man tänker att huvudet är liksom, då är det, sen är det ju klart, alltså, med axlarna, men då fick liksom hjälpa till att dra ut, för jag kände själv att så här, det tog typ stopp. Aha. Då fick så Stefan hjälpa till och så, ja, dra ut honom och sen upp på bröstet. Det finns
en jättefantastisk bild på det här.
Bilder på det här när jag, alltså, stirrar ner på det här blåa och också extremkladdiga. Alltså, båda mina barn har varit, alltså, så typ en centimeter tjockt lager
fosterfett.
Alltså jättemycket på ryggen just, och där han hade fastnat. Så det kanske var en klump där som gjorde. Det var sån sjuk känsla att han föddes i... Det var något helt annat. Det var inte Ring of Fire-känslan, och det var som att vattnet tog bort en del av den här... Alltså själva smärtan i öppningen, om du förstår. Alltså,
att det blir lite mjukare,
ja,
på något vis.
Ja,
liksom.
Verkligen.
Det är så tråkigt att det inte går att föda i vatten mer.
Ja, det är väldigt ledsen över. Mm.
Det kanske ändras. Hinner ändras innan man ska ha barn nästa gång.
Men alltså, det här lät ju verkligen som en riktig drömförlossning.
Ja, och det är ju den som jag har färskast i minnet ändå, som gör att jag säger, jag måste få göra det igen. Och vet du vad jag vill göra nu? Nu vill jag föda hemma.
Åh!
Ja, det skulle jag vilja göra.
Välkommen tillbaka efter den förlossningen.
Läsa på om det och sen föda hemma.
Ja, spännande. Mm. Angelica, vi vet att du jättegärna vill göra det här fler gånger.
Ja, minst två gånger till.
Ja.
Jo, men jag känner ju att jag vill ha en revansch på min förlossning. Just för att de 20 första timmarna var helt fantastiska, så skulle jag vilja ha... Att jag är mer med, skulle jag vilja vara. Skulle vilja försöka föda nästa barn utan epidural, säger jag nu. Men just att det stannade upp så mycket och att det blev så långdraget. Nu vet jag inte hur det hade blivit utan epidural. Jag kanske hade avlidit då. Men just att jag önskar att jag får vara mer med. Men jag vill absolut ha fler barn.
Mm. Härligt. Tack för att ni ville vara med.
Tack för att vi fick vara med.
Det var så roligt. Ja.
Japp, där har ni det. Tack Angelica och Jessica Lagergren för att ni ville dela med er av både tårar, mycket skratt, tuffa upplevelser och drömförlossningar. Tack också kära lyssnare som aldrig slutar peppa, komma med förslag och bara vara allmänt underbara. Och glöm inte att Vattnet går finns på Instagram också, så hörs vi snart igen. Kram på er!
Producerat av Perfect Day Media.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.